Det där med presentationer jag har inget vidare på. Men vår djupaste identitet har vi Kristus som Kristi lärjunga. Och det är ju också en presentation man kan ta. Jag är uppvuxen i Holmsjö, eller har växt upp i Holmsjö. Eller en bit ifrån. Nu bor jag i Lyckeby. Tillsammans med Anna. Förvånade för många, vi tillhör samma kyrka men olika avdelningar. Hon är med i Karlskrona, en bra bit av deras församling. Och jag är en bra bit av Holmsjöpes församling. Och vi trivs jättebra med det, till mångas förvåning. Men så är det ibland. Vi är ganska lika, men har helt vitt skilda förmågor, skulle jag kunna säga. Jag växte upp med tre bröder. Men livet kastade om saker och ting. Sen levde jag med tre kvinnor. Två döttrar och en fru. Så man har fått vara med om mycket. Den här dagen tänkte jag att vi går tillbaka till när vi växte upp. Det kan bli jobbigt den här predikan. Mia och jag växte upp ihop. Det är också en sån här bit. Vi har dock aldrig varit ihop. Vilket min yngsta dotter vill hävda. Men under den tiden så levde vi pingströrelsen under en karismatisk tid. Vi växte upp i en sån tid. Och ni som var med där vet ungefär hur det såg ut. Dagens predikan har hämtat utifrån mig själv. För det skapade också ett par skavsår som jag inte har kommit underfund med för ungefär 5 år sedan. När jag läste en bok och hörde några predikningar. Det första var, under min senare tonårstid så var det många, eller det fanns en del av dem runt omkring mig, någon nära kompis som flyttade upp till Uppsala för att gå Livets ords bibelskola och alltihopa detta. Två, jag satt med i många gudstjänster, samlingar där jag inte kände mig hemma. När man försökte skapa en atmosfär och en andlig atmosfär som jag inte tyckte eller kände mig bekväm i. Jag har till och med lämnat en sån samling, tro det eller ej. Men jag kände att det här är inte jag. Och jag kände inte att jag hörde hemma. Det var någonting som skavde. Och man går hem och funderar på, är det mig det är fel på? Eller vad är det handlar om? Till saken hör, det vi konstaterar när vi kommer fram till dags dato är att många av dem, eller de flesta av dem som jag känner, nu är det utifrån mig, alltså ni kanske har helt andra erfarenheter, men många av dem är inte med i kyrkan överhuvudtaget idag som flyttade till Livets ord. Och då frågar man sig, varför har det blivit på det viset? Och vad hände under tiden? Vi ska börja redan från början egentligen. Eller nästan från början. Vi ska läsa från första Mosebok kapitel 3. Och det handlar om ni som är med i. Och vet vad som händer där. Det är ju själva syndafallet. Ormen sa till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den. Kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. En liten, några ord som djävulen försöker pränta in i människan redan från början. Alltså den här lockelsen, ni blir som Gud. Och det är en nyckel i det vi kommer att behandla idag. Sekulariseringen som vi pratar så mycket om idag, den började ju redan här. Djävulen sa ju inte att vi ska vända Gud ryggen eller sluta tro på honom eller sluta sätta vår tillit till honom. Den sa heller inte att vi skulle sluta umgås med Gud, utan snarare tvärtom. Vi skulle bli som Gud. Vi är kallade att bli lika Gud, men inte som Gud. Man såg att den där kunskapen, det som människan strävar efter idag, det var ju fallet redan för den första människan. Djävulen, eller ormen, ifrågasatte ju inte att ett behov av ett andligt liv, utan snarare skulle vi ju bli mer andliga. Eller som vi senare säger, överandliga. Det handlar om mer andlighet, inte mindre. Och den fällan gick ju människan i. Man ville bli som Gud. Man ville ha samma kunskap. Man ville vara Gud. Och det känner vi igen från dagens samhälle. Dagens härskare. Enligt Ormen så var det ju också så att Gud höll ju tillbaka människan. Människan kunde inte utveckla sin fulla potential om man underordnade sig Gud. Och det är också en lockelse i det där. Människan ville bryta de begränsningar Gud satte i skapelsen. Och det är ju också av ren egoism, eller som man senare kallar extrem egoism. Vi går till första Petrus brev, så går vi till, höll jag på att säga, nutid, men nästan nutid. Vi läser från första Petrus brev 2, verserna 1-3. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. När ni nu har smakat att Herren är god. Vi ska ju inte lägga bort det andliga sökandet. Men vi ska mogna i vår andliga sökande. Några hundra år efter Jesus så uppträdde gnosticismen. Ni kanske har talat om den eller studerat den. Och det betyder ju egentligen insikt och kunskap. Man sökte precis som Eva och Adam efter den där kunskapen, insikten, den som Gud hade. Och man började att ifrågasätta både sig själv och man skulle bli mer andlig. Man delade upp människan i två plan, det andliga planet och det mänskliga planet. I det andliga planet så finns inga, där förtränger man sina känslor. Den man innerst inne är. Man sökte efter en djupare andlighet. Och man delade till och med upp människorna i tre kategorier. Man sökte sig bort från det naturliga församlingslivet. Som ofta betraktades, och jag tror ni känner igen det här, som ytligt och regelstyrt. De tre klasserna människor man delade upp det i är för det första den kroppsliga hedningarna, de som bara tänkte på det materiella, det som är runt omkring och det världsliga, som inte hade fattat någonting egentligen. Två, de själsliga vanliga kristna som går i kyrkan. Tre, de andliga som hade gått vidare och tagit emot den fulla kunskapen. En andlig elitrörelse för de som ville mer, ville djupare. Här kan vi känna igen resonemanget från andra religioner. Man vill mer, man vill djupare, man vill förverkliga sig själv. De där ingredienserna finns ju i de österländska religionerna som svensken idag har anammat. Utan att ifrågasätta dem. Man värderade människor utifrån hur andliga de verkar vara. Alltså det ytliga. Ni kan jämföra det där en parallell. När Jesus säger till er, gör inte som de som ber högt för att synas av människor. För att bli upphöjda. För det är ju rent mänskligt, det är ju ren egoism. Jag vill framstå som något jag inte är. Be inte era böner för syns skull. Det finns logiska konsekvenser av hur man delar upp och hur man delar upp sig själv. Konsekvensen blir att man lyssnar. Om man bara strävar efter att vara andlig, så lyssnar man inte efter de mänskliga signalerna, mänskliga känslorna. Man stänger av dem, för de leder ju till det undre planet i mitt liv, alltså det rent mänskliga. Det som kan leda till synd, och det får du inte göra i mitt liv, för då fallerar hela synen på mig själv. Den teologin som växte fram, den drabbar oss idag också, lite nu som då. Men det innebär att du måste säga ja till Gud fullt ut. Det går ut på det. Och det låter ju väldigt bra. Men du måste också säga nej till ditt eget jag, den du faktiskt är. Till dina känslor. Du stänger av de signalerna som säger att någonting är fel, det här stämmer inte. Och när du stänger av ditt känsloliv, vad händer då med dig själv? Ja, det första som händer är att du förstår inte varför du känner som du gör eller varför du är den du är. Men du förstår ju heller inte din granne eller din medmänniska. För du kan ju inte förstå hur den känner när du förtränger dina egna känslor. Det är ju konsekvensen av ett sånt tänkande. Och det finns ju många genom historien i kristna sammanhang som har tänkt just så här, och vi ser det idag också. Det innebär ju att vi uppmanas att vända ryggen till allt det där som den vanliga, vardagliga efterföljelsen som vi är kallade till innebär. Det leder också till att du egentligen är med i en pjäs där du har huvudrollen, men du är inte delaktig, för du sitter vid sidan om och tittar på dig själv. Vad gör det med en människa? Vad blir eftersmaken av ett sånt budskap? För det leder ju dig in i misströstan, för du blir aldrig nöjd med dig själv. Det leder dig bort till en osäkerhet. Du tappar modet och framtidshoppet, som är det vi har fått. När det där blir så omöjligt att leva med, tänk dig själv att du hamnar i den situationen. Vad gör du då? När den där skapade teologin har brutit sönder dig, brutit ner dig. När det vardagliga livet överhuvudtaget inte fungerar. I bästa fall så backar man ju. Men i många fall så lämnar man ju sin tro, sin tillit till Kristus. Och det kan ju vara det som kanske hände för en del av dem där. Det finns säkert olika varianter. För de som fortsätter så leder det till ett högmod. Och när högmodet blir så stort så havererar människan. Kan ju till och med leda till att man tar sitt eget liv. För att man klarar inte av det där. Robert Ek i Livets ord var ju på gränsen att faktiskt ta sitt eget liv. För han orkade inte med det livet förut. All andlig eller urskiljning. För det är det handlar om i det här. All andlig utskiljning fokuserar på riktningen. Det jag har sagt innan, det är inte att vi ska bli mindre andliga. Men riktningen på det du söker, det du är det som är A och O. Är riktningen mot Gud, ja, men då blir det ju ett fantastiskt liv. Är riktningen mot mig själv, så innebär det, precis som vi varit inne på, det kommer att bryta ner dig. Det kommer att bryta ner det mänskliga i dig. Och vi är skapade som människor, andliga varelser, men också människovarelser av kött och blod som har känslor med de signaler som Gud har lagt ner i oss, de vi är. Överandlighet hjälper inte människan att leva, utan överandlighet när vi försöker förtränga människan, det är en flykt bort ifrån sig själv, bort ifrån det mänskliga. Och i många fall kan det faktiskt vara så att det är ens förhistoria som kan forma flykten. Vi kan fly av så många olika saker. Det kan vara från sin uppväxt. Men i det här fallet, när man söker i fel källor eller riktar andliga sökandet mot sig själv, när jag är centralt istället för Gud, då blir det jättetokigt. Och det innebär, som jag sa tidigare, att det där kommer till skada dig som person. Det kan också föra med sig att för den kretsen man är i, för det vaccinerar kyrkan mot att vilja fördjupa sig, komma närmare Gud, beroende på att det skapar en rädsla. Och lite tror jag vi är där i pingströrelsen idag. Det som hände på 80-90-talet, det här som vi upplevde som övervandligt, som inte var naturligt, som jag inte känner mig hemma i. Det blir också en rädsla för att hamna där. Och det blir också fel. För då växer vi ju inte som vi ska och som vi är kallade till. Och problemet blir, som jag sa tidigare, det blir ju inte för mycket Gud. För det kan du aldrig bli, eftersom vi skapade till hans avbild. Men det blir för lite människa. Kan det bli för lite människa? Ja, det kan bli för lite människa, eftersom vi är skapade som vi är. För börjar vi stänga av det mänskliga, det vi känner, signalerna vi har, då blir det för lite människa och vi försöker vara något som vi inte är. Det leder också till att vi tappar kontakten med den vi egentligen är. Vi blir någonting utanför oss själva. Vi lyssnar inte till det som är känslor och förnuft. Förnuft förresten, det är samma ord som ordet. Logos betyder ordet och förnuft. Ja, det kan man nästan förstå, för ordet är ju ganska förnuftigt egentligen. Men det härstammar ur samma ord. Det där kommer till leda till att om vi förtränger allt det vi är, det mänskliga i oss, så kommer vi leva i en exil från oss själva. Förstår ni vad det innebär? Vi lever alltså utanför oss själva. Vi hoppar över det. Vi kan egentligen fråga oss, hur stämmer det här överens med den Jesus vi möter i Nya Testamentet, i evangelierna? Det stämmer inte överens alls. För konsekvensen av att vi stänger av det mänskliga och försöker bli andliga, det är ju att vi missar egentligen det vi är satta här till. Att se våra medmänniskor, att se varandra, att dela evangeliet med varandra. För problemet är, när vi riktar andliga sökandet mot oss själva, att vi blir egoister. Vi ser bara oss själva. I olika nivåer givetvis. Hur stämmer det överens med Jesu människosyn? Inte alls. Hur stämmer det överens med hur Jesus levde i vardagen? Försökte han gå omkring och visa sig så andlig som möjligt? Och klankade ner på andra människor som inte hade uppnått den nivån som han hade uppnått? När han såg det underifrån. Han såg det från ett mänskligt perspektiv. Han betraktade sig själv som tjänare till dem han mötte. En helt annan syn på vem jag är. Det är ju trots allt i vardagen vi ser tecknen på andlig mognad. Det är den andliga mognaden som Jesus talade om när han gick här nere på jorden. Det var inte en världsfrånvänd mognad eller världsfrånvänt synsätt. Det var högst jordiskt och nära synsätt. Det var ett vardagligt synsätt. En andlighet ska ju återspegla Kristus. Och honom möter vi just i Nya testamentet, i evangelierna. Och kan jämföra och spegla oss i vem han var. Hur han såg på människor. Hur han gjorde, hur han hanterade situationer. Vi är ju inte kallade till bli andliga varelser. Som lever här uppe och kanske ser ner på andra som inte har kommit dit. Vi kallar det att bli rättfärdiga. Rättfärdiga genom tron, genom tilliten till honom som har gett oss livet. Att bli lika honom så mycket som möjligt. Det är det som är den andliga mognaden. Det är ju ingenting annat. Vår relation till Gud bygger just på det, att mogna tillsammans med Kristus till Kristuslikhet. Målet är att bli lik Kristus så långt det är möjligt för oss. För hemligheten ligger just i det där att då blir vi som mest oss själva. När vi har blivit så lika Kristus som möjligt, då är vi som mest den som han har skapat oss till. Det finns en färdriktning och en mognad och en utveckling i livet. Det sista bibelordet kommer nu. Det hämtar vi från Hebreerbrevet 5:12-14. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet. Det var ju det som var målet. För han är fortfarande barn. Den fasta födan är till för vuxna. För den som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Det är det som är själva mognaden. När vi kan äta fast, börja tugga, reflektera över bibelordet, över det som sägs. Vad innebär det för mig? Ställa de där frågorna som gör att vi växer, studera vidare. En tillväxt, att bli så lik Kristus som möjligt. Studera, vem var han? Han som gick ner på jorden i 30 år. Han som jag ska efterlikna. Hur hanterade han sina medmänniskor? Hur hanterar han sig själv? Ja, det står han gick undan och bad bland annat. Det är något att efterlikna. Han umgicks med Gud. Ja, men det är också något att efterlikna. Han säger ifrån. Han blir till och med arg. Det är inte var rätt. Han hade en hög integritet. Men ändå den mest kärleksfulla personen vi kan hitta. Vad är en sund efterföljelse? Det är en fråga vi kan ställa oss. Men det vi kallar det till, det är att växa i mognad till likhet med honom. Jag vet inte. Det finns någonting i de där skaven. Ni kanske har helt andra skav, men upplever ungefär samma sak, att det där måste jag, det där varför skavet så mycket så jag måste ta reda på det. Och jag tror Gud, när vi söker, låt oss finna svar, eller i alla fall förklaringsmodeller till varför det har blivit som det är. Det jag inte sa idag, det var att Livets ord var en överandlig sekt, för det tror jag inte. Och framförallt inte idag, jag känner till det väldigt dåligt. Men gå inte hem och tro att jag sa det, för det är inte sant. Jag sa heller inte att all andlighet är av ondo, för det är helt fel. Andlighet i de allra flesta fall är en förutsättning för vårt liv tillsammans med Kristus. Det är alltså riktningen på vår sökande på andligheten som avgör. Jag sa heller inte att alla som ger sina liv helhjärtat åt Kristus är överandliga. För det är de inte. Utan det är ofta en sund efterföljelse som vi är kallade till. En radikal efterföljelse som Gud har kallat dig och mig till. För just radikal, det kan tyckas lite, det är ett sånt där ord som man inte vill ta i sin mun. Men om inte Jesus var radikal så har ingen på den här jorden varit radikal. Så vi är kallade till det också. På ett gott sätt. Det var ungefär det jag hade att förmedla idag. Hoppas ni får med någonting. Och kanske sätta igång hjärncellerna någonstans. Jag tänkte, om det fanns några lösa trådar eller frågor så tar vi dem. Det är inte vanligt att man gör så i en gudstjänst, va? I Holmsjö gör vi det ibland. Och det brukar komma inspel och sånt som jag kanske inte har tänkt på, eller sånt man vill tillägga. Har ni någonting sånt? Något inspel, en fråga, en lös tråd som du vill ha vidare? Det fanns massor med lösa trådar, för det var bara en överblick över det. Av den teologin som har växt fram faktiskt sen syndafallet. Och som vi har fått leva med genom århundradena. Och som vi lever med idag också. Det där mänskliga som kommer in. Att vi vill bli mer. Men det kan bli så fel.
Hur menar du då att jag ska bli mer den som jag ska bli? Nej, som Gud har tänkt att jag ska vara.
Den du är skapad till. Absolut.
Ja. Och inte försöka vara någon annan.
Jag bollade till bibelordet. Det blir mycket lättare då. Det handlar just om den mognaden. Att vi får modersmjölk. Alltså vi kan ju inte leva kvar som barn. Alltså hur hade dina barn, hade du velat ha dem hemma fortfarande och dricka modersmjölk? Knappast. Vi vill ju att de ska växa till. Kunna äta fast föda och utvecklas till egna personligheter. Det är lite det som bibelordet sa här. Vi ska lära oss att äta fast mat. Ni tål det inte ännu, säger Paulus. Men börja bearbeta. Alltså fast föda måste bearbetas. En brödkaka, en köttbit måste tuggas. Så är det med bibelordet och vårt liv också. Att vi måste reflektera. Våga ställa frågor även om de är jobbiga. Och försöka hitta ett svar på dem. På det sättet så närmar vi oss Kristus och mogna som både människor men också som till Kristuslikhet, vill jag mena. Var det svar på frågan? Jag tror man måste göra det. Vi är olika, ska vi komma ihåg, Lena. Många älskar just utmaningen, och det kan ju bli ett fall det också. Många trivs, en del trivs i det här trygga, lugna, det jag har runt omkring mig. Men jag tror vi är skapade till olika personligheter just för mångfaldens skull. För att vi ska komplettera varandra. Men absolut tror jag att man måste våga tänka utmanande tankar och sätta sig i situationer som man kanske inte är bekväm i. Men man blir det efterhand. Fler tankar. Ska gå tillbaka till mig själv. När jag gick i skolan. Så det värsta som fanns i skolan. Det var att ställa sig och redovisa framför en klass. Men nu vågar jag till och med stå framför er och känna mig ganska bekväm. Men det hade jag aldrig gjort om jag inte hade vågat. Eller vågat utmana mig själv. Bara på något sätt. Alltså en enkel beskrivning över att våga ta ett steg och sen kunna gå vidare. Och så är det ju i livet. Första dagen på det nya jobbet är alltid nervös och vi känner oss aldrig bekväma. Vi vet inte vad det kommer till leda till. Men det är ganska spännande. Och efter ett tag så är du ganska bekväm där också. Och stannar vi där alldeles för länge så blir vi inventarier. Tack Herre för att du är med oss idag. Vi ber om de välsignelser över de tankar vi har fått Herre. Vi ber att du ska vara med oss i den mognadsprocess som vi är i. Att vi inte springer ifrån dig och vill mer än vad du har tänkt, Herre. Hjälp oss att vi alltid står med fötterna på jorden. Vi ber om välsignelse över de kyrkor som finns i Sverige idag, oavsett inriktning och så här. Tack Jesus för att du ska vara med oss den närmaste tiden fram till dess att du kommer tillbaka. För du är vårt hopp, vår framtid. Tack Jesus för att du har gett oss det liv som vi faktiskt har idag. Hjälp oss att förvalta det väl. Hjälp oss att vi ser att vi är en helhet. Både människa och ande. Att vi lever som trovärdiga människor i vardagen. Där det visar sig vad vår andliga mognad har nått. Tack Jesus för att du vill vara med oss. Den vecka som ligger framför. Vi får be om välsignelse. Över den här delen av Sverige. Vi ber om välsignelse. För det arbete som sker i Emmaboda. Av Emmaboda pingstkyrka. Av de kyrkor som finns i denna kommunen Herre. Hjälp oss. Att dela evangeliet. Det sunda läran. Vidare till våra medmänniskor. Hjälp oss att vara medmänniskor i vardagen. Hjälp oss att se våra medmänniskor så som du gjorde. Led oss i det lärjungaskap du har kallat oss till, Herre. Tack för att du är med oss var och en idag. Vi ber om välsignelse över alla som är här.